Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Firmanopodden, Leonard Lake och Charles Ng, del 3. Den här sommarspecialen är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Researchassistent har varit Sofia Olesdotter. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Persson. Och det är jag, Dan Hörning, som berättar. Leonard Lake la all tid han fick över på att jaga kvinnor och förföra kvinnor. När Leonard hade spanat in en kvinna som han ville ha kontakt med gav han inte upp i första taget. En kvinna som heter Barbara träffade på Leonard på en bar en kväll. De pratade lite kort, men Barbara övergick snabbt till att ägna sig åt sina vänner istället. Hon var inte ute efter att träffa en man, hon hade redan en pojkvän. Barbara hade gått till baren för en trevlig tjejkväll och ingenting annat. Dessutom var Leonard inte alls hennes typ. Men efter det började Leonard dyka upp på olika ställen där Barbara befann sig. Han kom till affären som hon ägde. Han försökte få igång samtal och försökte flera gånger smickra Barbara genom att säga att hon såg ut som en modell. Barbara fick intrycket av att Leonard inte hade så bra känselspröt. Han verkade inte alls medveten om hennes ointresse. Hon var helt ointresserad både av honom och av att arbeta som modell. Men Leonard bara fortsatte och fortsatte med den ena komplimangen efter den andra. Leonard frågade om han fick fotografera Barbara och hon sa bestämt nej. Han kom tillbaka till Barbaras butik och fortsatte att tjata. Till slut sa han att han skulle kunna ta foton av henne som hon skulle kunna ge till sin pojkvän. Barbara tackade nej. Hon upprepade alla svar som hon tidigare hade gett honom. Nej, hon ville inte dejta Leonard. Hon ville inte bli modell. Hon hade en pojkvän. Hon ville inte fotograferas. När hon kom hem till sin sambo på kvällen berättade hon i alla fall om erbjudandet. Hon hade tidigare berättat att hon verkade ha en man efter sig. En obehaglig man som försökte suga sig fast som en igel. Och nu berättade hon att den här gången hade Leonard föreslagit att han skulle fotografera henne. Barbara blev förvånad över pojkvännens reaktion. Han blev fullständigt rasande. Han hade tidigare lyssnat på Barbaras berättelser om Leonards uppvaktning som först varit lite roande och sen blivit irriterande. Men nu hade Leonard verkligen gått för långt. Fotografera hans flickvän. Pojkvännen gormade och Barbara kände det som att han inte bara var arg på Leonard. Nu var han arg på henne också. Som att det var hennes fel att hon hade fått ett äckel på halsen. Barbara blev själv arg och obstinat. Hon hade verkligen inte tänkt tanken att tacka ja till att bli fotad, tvärtom. Men nu ändrade hon sig. Hon var 27 år gammal. Hur kunde hennes pojkvän och maga tala om för henne vad hon fick och inte fick göra? Nästa gång Leonard kom förbi Barbaras butik tackade hon ja till att bli fotad. När Leonard dagen efter kom för att hämta henne hade han med sina fotalbum. Barbara blev chockad. I albumen fanns nakenfoton av kvinnor och flickor. Ibland så unga som 10 år. De hade avtalat att Leonard skulle fota Barbara i hennes lägenhet. Men nu började hon känna att det kanske var väldigt dumt att hon ens hade gett honom sin adress. Hon ångrade allt. Varför hade hon tackat ja till det här bara för att sätta sin pojkvän på plats? Samtidigt tyckte Barbara att det var pinsamt att säga nej nu när hon redan hade tackat ja. Om hon inte gjorde det här nu skulle väl Leonard fortsätta att försöka tjata ihjäl henne. Bättre att få det överstökat. De åkte till Barbaras lägenhet. Väl inne gick Leonard rakt på sak. Annars brukar han börja med påklädda foton och sen föreslå att en knapp knäpptes upp och sen ett BH-band som halkade ner över axeln. Men han orkade inte spela det spelet. Inte idag. Han hade redan lagt alldeles för mycket tid på Barbara egentligen. Lennart sa rakt på sak till Barbara att ta av sig alla sina kläder så att han kunde fota henne naken. Hon som var så vacker, så perfekt, skulle ju inte dölja sin kropp med kläder. Tänk vilka fantastiska foton det skulle bli, sa han till Barbara. De skulle passa på vilket konstgalleri som helst. Men Barbara blev helt bestört. Det här var inte vad de hade kommit överens om. Det de hade pratat om var lite utmanande, påklädda pinupbilder. Lite urringat, kanske en kjol som hade glidit upp lite över låret. Men inte någonting annat. Med en röst som darrade av indignation och ilska bad Barbara Lennart att gå. Men det fick inte Lennart att ge upp. Han fortsatte att komma förbi Barbaras butik. Men nu hade Lennarts fokus flyttat. Han började lägga an på Barbaras yngre syster Tracy som jobbade i Barbaras butik istället. Vid ett par tillfällen såg Barbara genom skyltfönstret i sin butik hur Lennart följde efter Tracy i sin bil. Tracy tyckte Lennart var obehaglig och hon visade tydligt sitt ointresse. Barbara hade berättat om sina erfarenheter av Lennart och Tracy ville inget hellre än att han skulle försvinna ur hennes liv. Men det var svårt när de arbetade i en butik. De kunde inte låsa dörrarna för kunderna. Ute på gatorna och affärerna kunde de inte heller göra mycket åt att Lennart var som ett plåster. Barbara var så tydlig hon kunde och bad Lennart hålla sig borta både från henne och hennes syster. Men orden verkade gå in genom Lennarts ena öra och ut genom det andra. Lennart uppfattade inte varken Barbaras eller Tracys motvilja. Inte ens de rakaste ord gick in. Han fortsatte att tjata och följa efter. Till slut fick Tracys pojkvän ta tag i saken. Barbara och Tracy hade sagt till sina pojkvänner att de ville klara av det själva. Att de var självständiga kvinnor. Men till slut stod de inte ut längre. Och Tracys pojkvän var polis. Det var kanske det enda som skulle kunna bita på Lennart. Polispojkvännen sökte upp Lennart och gjorde klart för honom att han hade ögonen på Lennart. Om Lennart inte slutade förfölja Tracy och störa både henne och Barbara skulle han se till att Lennart fick det riktigt hett om öronen. Lennart drog sig äntligen tillbaka. Det var inte läge att bråka med polisen. Allt han höll på sin gård var ju inte riktigt lagligt och det var onödigt att dra polisens blickar till sig. Han var inte så orolig för odlingarna han hade på baksidan av tomten. Tomten var stor och han hade dolt planteringarna väl. Värre var det däremot med alla vapen och stöldgodset från inbrotten hos grannarna. Borrmaskiner och dynamit, saker som man visste hade polisanmälts och som man skulle få lite svårt att bortförklara. Men Lennart grämdes över all tid han hade lagt på först Barbara och sen Tracy. Nu skulle han få börja om från början igen. Han hoppades att nästa unga kvinna han bestämde sig för skulle vara lite mer mjuk och inte så styrnackad och jobbig. Det började närma sig slutet av 1980 och Lennart var inte nöjd med hur hans jakt på kvinnor gick. Det kändes som att han gick på nitlott efter nitlott och han förstod inte varför. Vad gjorde han för fel? Lennart bestämde sig att det var dags att använda sig av gettricket igen. Han tog med sig Sir Lancelot till en ny medeltidsmässa. Lennarts gethörning drog som vanligt till sig uppmärksamhet, i synnerhet från unga kvinnor. Geten var ju så bedårande. En särskild kvinna fångade Lennarts uppmärksamhet. Hon var en söt brunett med klara blå ögon. Hon var klädd i en vit spetsklänning och hade blommor i håret. Hon såg så oskyldig ut, tyckte Lennart. Hon såg ut som en oskuld. Tanken kittlade honom och när hon pratade med honom blev han ännu mer tagen av henne. Hon berättade att hon arbetade som lärarassistent, men att hon egentligen ville ha ett lite mer äventyrligt liv. Hennes röst var släpig och sensuell. Lennart Lake presenterade sig och hon likaså. Hon berättade att hon heter Clarilyn Ballas, men kallades för Cricket. Lennart frågade Cricket om hon ville träffa honom igen och hon tackade ja. Under de kommande veckorna åkte Lennart ofta till San Francisco för att hälsa på Cricket. Cricket presenterade Lennart för sina föräldrar som Lennart direkt fattade tycke för. De åkte tillsammans och hälsade på Charles Gunner. Lennart och Cricket gjorde utflykter tillsammans och de hade jättemycket sex. Lennart hade nämligen mött en sexuellt likasinnad i Cricket. Cricket var frisinnad och nyfiken och ville gärna experimentera. Hon hade ingenting emot att bjuda in en annan kvinna till deras säng. Hon tyckte om att använda olika sexleksaker. Hon tyckte om bondage, hon tyckte om att bli dominerad och hon poserade villigt framför Lennards kamera. Äntligen, tänkte Lennard, äntligen en kvinna som förstod honom. Cricket tyckte mycket om Lennards hus. Hon tyckte om området The Ranch och precis som Lennard älskade hon naturen. Hon tyckte om att huset låg så isolerat. Lennard berättade för Cricket att han älskade henne. Att han troligen hade börjat älska henne första gången han såg henne. Inom sig tackade han sin lyckliga stjärna för att han hade fått låna Sir Lancelot just den dagen. Cricket var verkligen ett riktigt fynd, ett guldkorn. Men samtidigt fortsatte Lennard att skriva långa brev till Darlene Davis som fortfarande gick på internatskola. Han skickade ofta med foton, till exempel nakenfoton på Cricket. När Darlene inte protesterade mot att Lennard skickade foton skickade han grövre och grövre bilder. Han skickade foton på sig själv och Cricket när de hade sex. Lennard berättade i ett brev att Cricket var bisexuell och att hon gillade att ha med andra kvinnor i hennes och Lennards sexlekar. Lennard skrev att både han och Cricket gärna ville att den kvinnan skulle vara Darlene. Och Darlene protesterade inte. Cricket flyttade in hos Lennard. Lennard var nöjd. Det var härligt att ha tillgång till medgörlig och samtidigt spännande kvinna 24 timmar om dygnet. I övrigt fortsatte livet som vanligt. Lennard fortsatte att vara otrevlig med sina grannar. Han fortsatte att stjäla deras saker. Han övningssköt på sin gård. När grannarna konfronterade Lennard om vapenförbudet svarade han att de skulle hålla käften. Annars kunde det hända att Lennard skulle gå från hus till hus och helt enkelt skjuta ihjäl alla i hela området. Det uttalandet fick grannarna att sluta komma med klagomål. Men så kom ändå till slut den dagen då Lennard åkte fast för ett av alla de brott han hade begått. En stor del av byggmaterialet som hade använts för att bygga ut Lennards hus hade han stulit. En dag kom en av byggjobbarna på Lennards arbetsplats på honom precis när han lastade in stulet material i sin bil. Kollegan rapporterade omedelbart stölden till polisen. Lennard hamnade i häkte och det blev rättegång. Men han hade tur. Istället för att dömas till fängelse fick han ett års villkorlig frigivning. När styrelsegruppen för The Ranch fick reda på det här insåg de att nu var det nog. Det hade de i och för sig tyckt väldigt länge, men nu hade de äntligen någonting att komma med. Nu kunde de med domen i handen be Lennard Lake flytta ifrån deras område. Och Lennard insåg att han inte kunde säga emot. Han hade en villkorlig dom och hade inte råd att få fler problem med polisen. Lennard och Cricket packade ihop sina tillhörigheter och flyttade. Paret flyttade till Philo, en liten by med 150 invånare, drygt 4 mil väster om Ukiah. Omgivningen var vackra och det var lantligt. Precis det som Lennard och Cricket var ute efter. När de fick höra att det lokala lilla hotellet med 8 rum behövde någon som drev det, bestämde de sig. Att driva hotellet var det perfekta jobbet för Lennard. Dessutom löste sig bostadsproblemet på samma gång. De gjorde sig hemmastadda i ett rum på hotellet. Det var här de skulle bo, i Philo. Cricket fick ett deltidsjobb som lärarassistent på en skola i närheten. Att sköta hotellet var inget heltidsjobb och heller ingenting som de kunde försörja sig helt på. Minst en av dem behövde ta ett vanligt arbete. Philo var inte ett resmål i sig och turisterna var inte särskilt många. De flesta som besökte Philo svängde av motorvägen för att de behövde tanka. De som tog in på hotellet var mestadels de som behövde någonstans att sova på natten. Ett stopp på väg någon helt annanstans. Nästan inga gäster stannade mer än en natt. Lennard kände sig snabbt som hemma. Det här livet passade honom verkligen. Han lärde känna en Robert Glover som var chef på den lokala brandstationen. Glover och Lennard blev vänner. Lennard bestämdes för att bli en av de frivilliga brandmännen i trakten. Robert imponerades av Lennards kunskaper om eld. Lennard berättade om alla sina erfarenheter vad gäller överlevnad och av de olika stora byggen han varit med om att driva. Han berättar också att han minsann var en veteran från Vietnam där han hade deltagit i strid och varit med och släckt flera stora bränder. Robert var tacksam över att en så duktig man som Lennart ville ställa upp och hjälpa den frivilliga brandkåren. Från utsidan såg Lennart ut som vilken invånare som helst i Filo. Men hans sexdrift gjorde att han hade svårt att koncentrera sig. Lennarts tankar bröts hela tiden av tankar på sex. Trots Crickets vilja att ha sex ofta och att experimentera med både det ena och det andra var det som att Lennart aldrig kunde bli riktigt nöjd. Det var som att Lennart alltid behövde mer, att han alltid behövde nya kickar. Han bestämde sig för att sätta in en annons i tidningen. Han valde ut en San Francisco-tidning, The Bay Guardian. Han satte in en annons där han annonserade efter någon som kunde komma och arbeta för honom. Han skrev att han behövde någon som gärna bodde på landsbygden och som ville hjälpa till att driva ett hotell. Det kom ansökningar både från män och kvinnor, men alla ansökningar från män gick raka vägen ner i papperskorgen. Lennart fastnade för en ansökan från den 18-åriga Connie Richards. Connie var i desperat behov av ett jobb. Direkt när hon fick Lennarts svar satt hon sig på bussen till Filo. Efter att ha jobbat på hotellet ett kort tag insåg Connie att det Lennart hade varit ute efter med annonsen inte handlade så mycket om att han ville ha hjälp på hotellet. Det verkade mer handla om att Lennart och Cricket ville ha sällskap i sängen. Eftersom Connie städade hotellet städade hon även Lennart och Crickets sovrum. På väggarna satt öglor som man kunde fästa rep i. Där fanns ställningar för piskor. Det var uppenbart att Lennart och Cricket inte ägnade sig åt vanligt sex. Cricket och Lennart pratade ofta ogenerat om sex. De var öppna med vad de gillade och berättade ibland för Connie om sakerna de brukade göra i sängen. Tillsammans med dem skulle Connie få en upplevelse som hon sent skulle glömma. Övertalningen var intensiv och till slut gick Connie med på att testa en gång. Hon var ganska säker på att hon inte var bisexuell, men hon var öppen för att pröva. Men efter en trekant med paret kände hon att nej, det var inte någonting för henne. Hon gillade bara män. Att ha Cricket med var ingen extra krydda, tvärtom. Däremot kunde Connie tänka sig att ha sex med Lennart igen. Och det hade hon, med Crickets godkännande. Connie fascinerades över att Cricket inte verkade det minsta svartsjuk. Tvärtom, hon uppmuntrade Lennart och verkade gå igång på Lennarts berättelser om sex med andra kvinnor. Lennart var en öm och försiktig älskare, tyckte Connie. Han berättade för Connie att det där med bondage och piskor, det var mest Crickets grej som han gick med på för att göra Cricket nöjd. Själv var mer intresserad av vanligt missionärsex om han fick välja. Men han berättar också att han hade drömt om att ha sex med sin lilla syster Janet när hon var liten, men att han aldrig hade försökt. Det var svårt att veta vad man hade Lennart, kände Connie. Det han sa gick liksom inte riktigt ihop. Han ville ha vanillsex samtidigt som han gärna hade trekanter och lekte BDSM med Cricket. Han drömde om sex med sin egen syster. Connie förstod hon inte. Men så länge han var bra i sängen tänkte hon inte klaga. Nu började Lennart skicka med foton på Connie till Darlene på internatskolan. Han skrev i breven att han och Cricket hade en ny sängkamrat. Men att hon bara var där i väntan på att Darlene skulle sluta skolan och komma och bo hos dem. Connie var lite av Darlenes vikarie, sa Lennart. Hennes stand-in. Lennart berättade i breven att de hade börjat spela in porrfilmer. Det hade varit Crickets förslag att göra det, eftersom man kunde sälja filmerna och tjäna mycket pengar. Och Lennart tyckte det var en fin idé. Det var inget extra besvär. Sex hade de ju ändå och då kunde de ju lika gärna filma det. Den 13 september 1981 tog Lennart, Cricket och Connie bilen till kyrkan. Lennart och Cricket skulle gifta sig. Charles Gunnar var tillfrågad om han ville vara best man, och han hade med glädje tackat ja. På bröllopet var även Lennarts halvsyster Janet. Connie kunde inte låta bli att tänka på vad Lennart hade berättat om henne. Efter vigseln och den efterföljande middagen återgick allt till det normala. Connie hjälpte till på hotellet där egentligen inte behövdes så mycket hjälp. Hon hade sex med Lennart då och då. Men hon kände att det här hade inte blivit riktigt som hon hade tänkt sig. Hon hade sökt ett jobb. Det var ju det hon hade varit ute efter. En inkomstkälla och ett ställe att utvecklas på och få lite meriter inför framtiden. Men istället hade hon blivit någon slags sexleksak åt en mycket äldre man som nu var gift med en annan kvinna. Conny hade varit på hotellet i 3 månader och bestämde sig för att det räckte. Hon åkte tillbaka till San Francisco. Ett par veckor innan Conny begav sig tillbaka till sin hemstad hade en kort man med asiatiskt ursprung anlänt till hotellet. Lennart kallade honom Charlie, och det var uppenbart att Charlie inte var en vanlig hotellgäst utan någon som Lennart kände sedan tidigare. Men Conny såg inte mycket av Charlie, och när hon gav sig av hade hon bara sett några få skymtar av honom. Hon fick lite konstiga vibbar av Charlie. Han verkade göra allt han kunde för att hålla sig undan. När han såg henne var det som att han vände på stegen och gick åt ett annat håll för att inte stöta på henne och behöva småprata. Conny var glad över att hon hade fattat beslutet att åka hem. Där skulle hon kunna få ett normalt jobb. På det där hotellet kändes det mesta som allt annat än normalt. Mannen som kallades för Charlie hette egentligen Charles Ng. Han var en före detta marinkårssoldat som hade råkat hamna lite snett och som nu var efterlyst eftersom han hade flytt från militärdomstolen på Hawaii där han hade tjänstgjort. Charles kände Mark Novak, en man som Lennart hade brevväxlat mycket med. Mark och Lennart kände varandra genom sitt gemensamma intresse för överlevnad efter den kommande undergången. Mark hade tipsat Charles Ng om att det kunde vara en idé att söka upp Lennart Lake. Lennart var en driftig kille, sa Mark, och han bodde långt ut på landet. Behövde man flyga under radarn ett tag var det rätt ställe att vara på. Och kanske skulle Lennart ha någon idé om hur Charles skulle kunna komma ur den här knipan. Sagt och gjort, Charles tog kontakt med Lennart och anlände några dagar senare till hotellet. Charles Ng var ganska kort, bara knappt 170 cm och vägde 65 kilo. Trots det gav han ett kraftfullt intryck. Han såg väldigt dåligt och hans glasögon hade tjocka linser. Han var tillbakadragen och tyst. Han pratade bara när han hade något viktigt att säga. Småprat var inte Charles Ings grej. Men han uppskattade Lennarts gästfrihet. Charles var mer än välkommen att bo där några dagar, sa Lennart. Det räckte att hans goda vän Mark gick i god för Charles. Lennart hjälpte gärna en vän i nöd. Och trots att Lennart var 36 och Charles bara 21 och att de dessutom väldigt olika, kändes det som att de klickade direkt när de sågs första gången. Charles förstod snart att Conny hade sagt upp sig från sin tjänst på hotellet och skulle flytta om ett par veckor. Och det var chansen Charles var ute efter. Nu behövde ju Lennart och Cricket honom. De behövde ju någon som ersatte Conny. Och Lennart höll med, trots att Charles var en man. Det var utmärkt att anställa någon som var på flykt under rättvisan. Charles skulle ju vara extra ivrig att behålla sitt jobb och inte åka fast. Och han skulle inte tjalla på Lennart om Lennart skulle råka göra något olagligt. Charles är vår andra seriemördare i den här sommarspecialen. Och därför tänkte jag nu presentera honom lite utförligare. Charles Chitat Ng föddes i Hongkong den 24 december 1960. Hans pappa heter Kenneth och hans mamma Oi Ping. Charles var familjens minsting. Han hade 2 stora systrar, Alice och Betty. Charles föräldrar var överlyckliga över att äntligen få en son och överröstade honom med uppmärksamhet. De hade bara tänkt sig 2 barn, en son och sen en dotter. Men ödet ville annorlunda och det blev 2 döttrar istället. Kenneth och Oi Ping var besvikna, men hade bestämt sig för att nöja sig. Barn var dyra och risken fanns ju att de fick ännu fler döttrar om de fortsatte försöka. Men efter några år tänkte de att de kanske ändå skulle försöka en gång till. Och de kunde inte tacka gudarna nog när det visade sig att deras 3:e barn var en son. Men att han var den efterlängtade sonen innebar inte att Charles behandlades mindre strängt än sina systrar. Pappa Kenneth trodde på disciplin och hade alltid ett vakande öga på sin son. Det var ju Charles som skulle göra karriär, Charles som skulle föra familjenamnet vidare. Kenneth påminner ständigt sin son om hur viktigt det var med utbildning. Utbildning är biljetten till framgång och lycka. Det är inte svårare än så, sa han till sin son. Redan i förskolan försökte Kenneth pränta in det mantrat i sin sons ryggrad. Studier ger lycka och välgång. Men Charles hade andra tankar om hur man skulle nå framgång och lycka. Charles älskade nämligen Bruce Lee, filmstjärnan och Jeet Kune Do-mästaren. Charles följde allt Bruce Lee företog sig. Han såg alla filmer och läste alla tidningsreportage. Charles tänkte bli framgångsrik inom kampsport. Det var det som var vägen till lycka, inte att plugga. Hans föräldrar ville inte att han skulle träna kampsport. Så Charles tillverkade sina egna kampsportsvapen i hemlighet. För att härda sina små händer tillverkade han en sandsäck som han satte upp på väggen. Och den slog och slog han på för att få tjockare hud och för att vänja sig vid smärta. Charles tränade hårt och blev med tiden både stark och smidig. Det gick inte särskilt bra för Charles i skolan. Inte för att han egentligen inte kunde, utan mest för att han inte ville. Han fick dålig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är betyg. Han förstod inte varför han överhuvudtaget skulle bry sig i skolan. Han var ju på väg att bli en ny Bruce Lee. Men det kunde pappa Kenneth inte acceptera. Han gjorde det som föräldrar alla tider gjort för att få bukt med sina struliga barn. Han kontaktade en katolsk skola och lyckades övertala dem att ta emot Charles. Men det hjälpte inte. När Kenneth kom hem från jobbet en kväll och fick höra om ytterligare ett misslyckat prov och en läxa som inte hade blivit gjort, kände han sina ögon svartna. Vreden bubblade redan i Kenneth varje gång han fick se sin sons betyg. Och nu kunde han inte hålla emot längre. Ilskan behövde få komma ut i någon annan form än ord. Kenneth började slå sin son med en käpp för att få honom att inse hur viktig disciplin är. Utan disciplin, ingen framgång. Utan framgång, ingen lycka. Kenneth slog och slog. Varje gång blev det hårdare och misshandeln eskalerade. Det lugn som Kenneth hade trott att han skulle få efter att ha avreagerat sig kom inte. Och inte heller blev Charles betyg något bättre. Men när Kenneth väl hade börjat aga sin son var det som att han inte kunde sluta. Varje gång han fick se ett dåligt resultat tog han fram käppen. Charles tog emot slagen med rinnande ögon men utan att ett ljud kom över hans läppar. Charles andningshål från faderns misshandel och vantrivseln i skolan var att han var djupt ovillkorligt älskad av sina båda stora systrar. Stora systrarna uppskattade Charles både för att han var en liten gullig lillebror men även för att Charles var så omtänksam mot dem. Alla barnen delade sovrum och eftersom det var så litet fick två av syskonen sova i en våningssäng. Ofta erbjöd sig Charles att sova i överslafen under de varma, fuktiga sommarmånaderna när värmen söktes upp mot taket för att hans stora systrar skulle slippa. När flickorna kom hem från skolan hade Charles ofta förberett goda mellanmål åt dem och Charles var nästan alltid hemma före sina stora systrar. Han hade nämligen inga kompisar. Charles var en snäll kamrat men han var blyg och tillbakadragen. Han vågade inte ta kontakt med andra barn och hans klasskompisar trodde därför att han ville vara för sig själv. Och det stämde till viss del. Charles trivdes egentligen bra i sitt eget sällskap. Det enda sällskap han egentligen önskade sig var djur. Han älskade djur. Charles fick en liten kyckling av sina föräldrar när han var liten. En kyckling som bara skulle vara hans. Hans eget lilla husdjur. Men Charles mormor som bodde hos dem tyckte att det luktade illa med en kyckling inne i bostaden. Och dessutom var ju kycklingen maträtt och inte ett husdjur. En dag när Charles satte sig ner vid middagsbordet låg hans kyckling mitt på bordet i en mustig Szechuan-sås tillagad av mormor. Charles fick en sköldpadda istället. Han sprang hem från skolan varje dag ivrig att få träffa sin lilla kompis. Charles hade alltid med sig fisk till sitt husdjur och gjorde allt för att sköldpaddan skulle ha det bra. Men efter ett tag tyckte familjen att sköldpaddan också luktade illa. De åkte tillsammans till en damm flera mil hemifrån. Där fick Charles säga hej då till sin sköldpadda. Likadant gick det med en hund. Den fick inte stanna kvar i många veckor. För varje husdjur Charlie blev lovad och sen blev av med eller tvingades äta upp drog han sig mer och mer inom sitt skal. Till slut tillbringade han all sin fritid i ensamheten på sitt rum. Den enda gången han kom ut var när det var dags för middag eller när det var dags att få stryk av sin pappa. När Charles hade fyllt 10 förändrades han. Från att ha varit ett lugnt och ganska tillbakadraget barn blev han mer utåtagerande. Han som alltid hade tillbringat så mycket tid på sitt rum som möjligt kom nu inte hem från skolan direkt efter skoldagens slut. Han började hänga på stan. Charles åkte fast för snatteri. Pappa Kenneth skämdes ögonen ur sig när han var tvungen att hämta sin son på polisstationen. Den kvällen fick Charles fler och hårdare slag än någonsin. Men det hjälpte lika lite som förut. Charles fortsatte att snatta men hittade på strategier för att inte åka fast. Han började prata öppet om att han avskydde västerlänningar och i synnerhet västerländska barn. Charles började attackera och misshandla vithyade barn när helst han kunde. Charles gjorde ingen skillnad på ålder eller kön. Såg han ett barn som inte såg asiatiskt ut sprang fram och sparkade ner det. En dag startade Charles en brand i sitt klassrum genom att leka med olika brandfarliga ämnen som de använde på kemin. Det var droppen. Charles blev utslängd från den katolska skolan. Familjen Ng var inte rika, men de hade det ganska gott ställt. Pappa Kenneth hade haft fog för det han sa när han sa att studier ledde till framgång. Han hade arbetat enormt hårt som försäljare av kameror av märket Leica. På kvällarna hade Kenneth gått på kvällsskola, bland annat för att lära sig engelska. Familjen bodde i en skyskrapa i en lägenhet med 2 rum. Trots en bra lön hade de inte råd med något större. I landets kultur ingick att hjälpa sin släkt om de hade det sämre. Och de flesta i familjen Engs släkt hade det sämre än vad de hade. En stor del av Kenneths lön gavs varje månad till fattiga släktingar. Ytterligare en stor del av pengarna som Kenneth tjänade gick till att försöka ge barnen den bästa möjliga utbildning. Och en del av utbildningen var också att lära sig hur man förde sig i världen. Kunde man inte föra sig skulle man aldrig komma någonstans på den sociala stegen. Kenneth sparade upp pengar till en bil så att de kunde göra olika utflykter. Och han såg till att de fick äta bra och kultiverad mat. Kenneth köpte ett piano så att barnen skulle lära sig spela. Kenneth försökte vända på varje krona för att pengarna skulle räcka så långt som möjligt. Så när han blev varse att hans son hade blivit relegerad från skolan blev han ursinnig. Inte bara för att Charles så uppenbart struntade i vad Kenneth sa utan också för att Kenneth insåg att det här skulle bli dyrt att lösa. Men han hade inget val. Han fick helt enkelt jobba ännu hårdare för att få fram pengar. Kenneth hade en släkting, farbror Rufus, som hade fått jobb i England och flyttat dit. Nu frågar han Rufus om han kunde tänka sig att Charles skulle kunna få bo där och gå i en skola i närheten. Kenneth hade hört att engelska skolor var bra på disciplin. Farbror Rufus sa ja, Charles var välkommen. Men det gick inte bättre för Charles Ng i England. Han blev väldigt snabbt utkastad från skolan i England eftersom han åkte fast för snatteri och stöld. Charles mamma flög över till England. Hon klagade på allt hos Rufus. Det var för kallt. Charles fick för lite mat. Här kunde inte låta sin son stanna. Hon tog med honom tillbaka till Hongkong. Kanske var hennes klagomål på Rufus bara ett sätt att maskera att Charles hade blivit utkastad från skolan. Så att Charles inte skulle falla i mer onåd hos sin pappa. Men tillbaka till Hongkong kom Charles Ng och han var inte klar med skolan. Men han var tillräckligt gammal för att gå på college. Och familjen hade en faster, Alice, som bodde utanför San Francisco. Hon hjälpte Charles att ansöka till ett college där. Och 1978 fick Charles ett studentvisum för att studera biologi vid The College of Notre Dame. Väl där övningskörde Alice med Charles och snart hade han ett amerikanskt körkort så att han kunde ta sig runt. Charles stortrivdes i USA. Det var mycket friare där än i Hongkong. Han njöt av friheten och han njöt av att slippa få stryk av sin pappa. Men Charles hade fortfarande svårt med lagar och regler. Och nu eskalerade hans kriminalitet. Charles åkte fast och dömdes för att ha smitit från en bilkrock. Han blev dömd till böter, men istället för att betala dem hoppade han av skolan och tog värvning i marinkåren. I sin ansökan ljög Charles och skrev att han aldrig hade varit misstänkt eller dömd för något brott. Men ganska strax efter att han hade blivit anställd av marinen åkte han fast för att ha stulit vapen på sin arbetsplats. Men innan det blev rättegång fick Charles kontakt med Leonard och flydde till det lilla hotellet i Filo, för det var en bra plats att gömma sig på. Leonard och Charles kom bra överens redan från början. Charles var villig att arbeta hårt och han var intresserad av överlevnad, precis som Leonard. Men Leonard och Cricket hade börjat tröttna på att driva hotellet. Det kom inte särskilt många gäster. De tjänade inga pengar och det fanns inte mycket att göra på fritiden. I närheten låg ett ställe som heter Indian Creek Ranch. Där bodde en kvinna som ville starta upp lägerverksamhet för ungdomar. Hon behövde några som hjälpte till att driva verksamheten. Leonard och Cricket sökte jobbet och fick det. Att de tidigare hade drivit det lokala hotellet var en bra merit. Och att Cricket arbetade som lärarassistent var nästan ännu bättre. Det märktes att Leonard och Cricket var ett pålitligt par. De fick jobbet och både de och hotellets ägare pustade ut. Hotellägaren hade nämligen fått klagomål från flera av hotellets gäster om att Leonard hade smugit på dem när de badat i den badtunna som hotellet hade på baksidan. Ägaren hade skjutit upp och pratat med Leonard om det här. Det var en sån pinsam sak att ta upp. Men nu skulle han tack och lov slippa det. Hotellägaren kunde inte riktigt sätta fingret på det. Men någonting med Leonard Lake skrämde honom. Leonard och han skildes åt med en handskakning. Indian Creek Ranch bestod av ett antal mindre envåningshus i trä, ett större bostadshus och en stor lada. Trots att området låg bara några 100 meter från motorvägen var det avskilt, lantligt och lugnt. Precis bakom husen ringlades en pålande bäck. Idyllen var total. Leonard, Cricket och Charles flyttade in. Det var som att Charles snabbt hade blivit en del av deras familj utan att de ens hade diskuterat det. Dit Leonard och Cricket åkte, dit åkte även Charles Ng. På området bodde även Ernie Pardini tillsammans med sin fru och två döttrar. Ernie jobbade deltid som alltiallo på Indian Creek Ranch och hjälpte Leonard, Cricket och Charles att komma i ordning. Ernie tyckte att det var lite underligt att Leonard och Charles alltid gick omkring i militärkläder. Men Ernie tyckte att de verkade ganska trevliga även om Charles verkade väldigt tillbakadragen. Leonard frågade Ernie om bästa stället att bygga en bunker på. En bunker var nämligen någonting han hade funderat på att bygga länge och han kände att det kanske var dags nu. Den behövde ligga nära vatten och samtidigt skyddat och dolt. Kanske längst ner i en bergsluttning. Ernie frågade inte vad bunkern skulle vara till för. Kanske skulle den fungera som jordkällare eller kanske hade den någonting med det där överlevnadsprojektet som Leonard brukade prata om. Ernie var inte mycket för att lägga sig i andras angelägenheter. Men ju mer tid Ernie tillbringade med Leonard, desto mer öppnade Leonard upp sig. Ernie försökte signalera att han inte var intresserad, men det var som att Leonard inte kunde känna av Ernies kroppsspråk. Och Ernie var för blyg för att säga ifrån rakt ut. Efter ett tag började Leonard prata om kvinnor och sex. Han visade Ernie sina fotoalbum innan han gick rakt på sak och sa att han tyckte att Ernies tonårsdöttrar var jättevackra och att han gärna skulle vilja fota dem nakna. Ernie tappade andan och tackade bestämt nej. Det tyckte han inte lät som någon bra idé alls. Det Ernie inte visste var att Leonard brukade smyga runt i buskarna och ta bilder på Ernies fru när hon gjorde olika saker i huset. Bilder på när frun rensade ogräs. Bilder på när hon krattade. Men efter ett tag blev det ändå allt mer tydligt för Ernie att Leonard Lake var helt besatt av sex. När Ernie var på jobbet under dagtid brukade Leonard fråga hans fru om hon ville se på film tillsammans med Leonard och Cricket. Han antydde att det var porrfilm han menade. Ernies fru tackade alltid nej. En dag kom Ernie hem från jobbet och hittade sin fru i upplösningstillstånd. Leonard hade trakasserat henne hela dagen. Han hade följt efter henne och kritiserat henne för allt hon gjorde. Det var som att Leonard ville straffa henne för att hon hade tackat nej till hans inviter. Nu kunde Ernie inte tolerera det här längre. Ernie blev ursinnig och rusade över till Leonard och skrek åt honom att lämna hans fru i fred. Och hans döttrar också. Ernie var en stor man. Han var lång och muskulös. Han behövde sällan höja rösten för att få respekt. Och nu tog han i med sin starkaste basröst. Men Leonard Lake rörde inte en min. Han svarade att det var inga som helst problem. Han skulle absolut inte störa Ernies fru eller döttrar mer. Han tänkte absolut inte störa Ernie. Leonard förklarade: för jag är en fegis, men jag har vapen hemma och jag kan skjuta er allihop. Nu var Ernie smått rågat. Han tänkte inte acceptera att bli hotad och svarade att han också hade vapen hemma och de kunde väl se vem som nådde fram till sina vapen först. De båda skildes åt i någon slags vapenstillstånd. Båda insåg att de inte ville hamna i en duell. Men Leonard hade faktiskt insett nog ändå var bäst att han slutade trakassera Ernies fru. Smyga på henne kunde han förstås göra ändå. Under tiden hade FBI fått in ett tips om att Charles Ng bodde och arbetade i Philo på ett ställe som hette Indian Creek Ranch. Den 29 april 1982 begav sig 9 FBI-agenter tillsammans med 6 lokala poliser till ranchen för att gripa Charles. Till sin hjälp hade de en helikopter och ett mindre flygplan som flög en bit upp för att kunna ha översikt över ett större område. Polisbilarna körde in på Indian Creeks område och polisen fick direkt syn på Charles. Han hade hört helikoptern komma och anat oråd. Det kom inte helikoptrar hit utan en bra anledning. Charles kastades ut genom sitt sovrumsfönster och började springa mot ett öppet fält. Om han bara kunde ta sig över fältet så låg skogen på andra sidan och där skulle han kunna komma undan. Men det var för sent. Polisen hade inga problem att komma ikapp. Charles fick snällt finna sig i att få handklovar runt handlederna och bojor runt fotlederna. Polisen lyfte in honom i helikoptern för vidare färd mot Ukaias polisstation. De poliser som inte följde med till polishuset begav sig till huset som Charles precis hade kastat ut sig från. Det skulle givetvis sökas igenom. Polisen hittade flera vapen, en stor mängd ammunition och olika kampsportsvapen. Och de hittade Leonard Lake. Han satt lugnt på en stol och verkade antingen inte ha märkt av uppståndelsen utanför alls, eller så brydde han sig helt enkelt inte. Leonard berättade att han ägde de flesta vapnen, men inte alla. Och de olagliga kaststjärnorna som användes som kampsportsvapen var absolut inte hans. Leonard berättade att Charles Ng var en gäst som hjälpte till med ett och annat på gården. Men att Leonard egentligen inte kände honom särskilt väl. Han var mer en anställd och en bekants bekant än en vän. När polisen hade sökt igenom ägorna och hittat ännu fler vapen grep de Leonard och tog med honom till polishuset han också. Cricket, som höll sig lite i bakgrunden när polisen kom, kastade sig in i sin bil och körde efter. Efter att Lennart hade blivit förhörd och borgen hade satts löste hon ut honom. Lennart Lake åtalades på 17 olika punkter för vapenbrott och stöld eftersom han inte var registrerad som ägare för de flesta av vapnen. Han insåg att det var väldigt sannolikt att han skulle hamna bakom lås och bom, och det tilltalade honom inte alls. Fängelse var ingenting för Lennart Lake. Han var ju en man som trivdes bäst med frihet och öppna vidder. Lennart hade ju tidigare berättat för många andra att han aldrig skulle låta sig fångas. Hellre skulle han svälja en cyanidkapsel. Men nu insåg Lennart att han var inte riktigt redo att svälja cyanid. Inte än. Han behövde hitta ett alternativ som varken innebar att hamna i fängelse eller att dö. Och det alternativet var naturligtvis att fly. Han hade ju planer med sitt liv. Och han hade inte hunnit realisera sina drömmar än. Han skulle ju bygga den perfekta bunkern. Den skulle man ha för att överleva en katastrof. Men framför allt skulle man ha bunkern för att man skulle kunna hålla en ung kvinna fången som sexslav. Hans alldeles egna Miranda-projekt. Lennart hade kommit en bit in i byggandet när han bodde på The Ranch. Men därifrån hade han ju tvingats flytta. Så nu var han tillbaka på noll igen. Vid hotellet fanns ingen lämplig plats och de hade bott på Indian Creek för kort tid för att han skulle ha hunnit börja bunkerbygget. Kanske skulle han ha hunnit om han hade ägnat mindre tid åt att smyga på Ernies fru, men det var för sent att ångra den felprioriteringen nu. Från och med nu skulle Lennart Lakes liv innebära ett liv på flykt, och det var inte Cricket intresserad av. Hon ville inte leva ett rotlöst liv. Visst, hon ville ha ett äventyrligt liv. Men det var inte samma sak som att behöva se sig om över axeln hela tiden. Samtidigt såg hon ingen anledning att göra slut med Lennart. Hon hade egentligen ingenting mot hans livsstil eller livsval. Hon ville bara inte samma sak. De bestämde sig för att fortsätta vara ett par och träffas ofta de kunde för att ha sex och umgås. Cricket flyttade tillbaka till sina föräldrar i San Bruno. Föräldrarna hade nyligen köpt en stuga i Sierra Nevada, nära en liten mysig by som heter Wilsonville. De tänkte Cricket att hon kunde åka då och då och tillbringa några dagar ihop tillsammans med Lennart. Så fick hon träffa honom utan att behöva leva ihop med honom och ta del av alla hans bekymmer. Lennart flydde från sin borgen. Han flyttade runt och bodde inte många dagar på samma ställe. Ibland bodde han på olika motell och ibland på någon släktingssoffa. Han försörjde sig genom småstölder och genom att sälja marijuana. Då och då åkte han förbi Charles Gunner, sin gamle vän, och bodde där några nätter. Lennart tyckte mycket om Charles Gunners två tonårsdöttrar och Charles Gunners nya fru, Wiki. Däremot föraktade han Gunnar själv och lät det ofta märkas genom skämt om Gunnars övervikt. Lennart avskydde mycket med Charles Gunnar. Det var inte bara hans övervikt han störde sig på. Gunnar levde delvis på bidrag från staten, och det var ett svaghetstecken enligt Lennart. Levde man på välfärd var man en parasit. En parasit på samhället och på alla laglydiga medborgare som betalade skatt. Hade Gunnar inte varit så förbannat lat hade han kunnat försörja sig själv. Men Gunnar verkade inte alls ta åt sig av Lennarts pikar. Han agerade som att han inte förstod den kritik som Lennart maskerade som skämt. Gunnar skrattade åt Lennarts vassa ord och hälsade Lennart med öppna armar varje gång han kom dit för att ha någonstans att sova i några dagar. Lennart fortsatte annonsera i tidningen efter kvinnor. Men han fick allt svårare att få napp. Han frågade Cricket om de inte kunde ses i stugan i några dagar. Det blev en mysig helg, men det slutade inte alls som Lennart hade tänkt sig. Cricket hade någonting hon ville säga till honom. Hon ville skiljas. Visst, hon kunde förstås ses ibland och ha sex, men hon ville inte längre vara gift med Lennart. De var helt enkelt för olika och ville för olika saker i livet. Cricket skaffade fram de blanketter som behövdes. Lennart var förtvivlad, men han kunde inte göra någonting åt saken. Den 30 november 1982 gick Leonard och Crickets skilsmässa igenom. Ungefär samtidigt ringde Charles Gunner upp Leonard och berättade att hans fru hade lämnat honom. Han bodde kvar i huset ensam med sina tonårsdöttrar. Gunner var förtvivlad. Vad skulle han ta sig till, frågade han Leonard. Och Leonard sa att han inte hade någon aning. Han satt ju i samma sits även han. Det var typiskt kvinnor att bara dra så där. De var opålitliga. Leonard berättade att han hade ett par projekt han var tvungen att avsluta. Men sen skulle han komma och hälsa på Gunner igen. Och de skulle ju då kunna leva ungkarsliv tillsammans. Charles Gunner kände sig lite uppmuntrad när han la på luren. Kanske var det här inte en sån katastrof trots allt. Han hade ju sin bästa vän, Leonard. De två skulle nog ta sig igenom det här med hjälp av varandra. Leonard åkte för att träffa sin mamma. Och det förvånade hela familjen eftersom det var väldigt länge sedan Leonard hade varit intresserad av att ha någon djupare kontakt med resten av familjen. Nu öppnade Leonard upp sig för sin mamma och berättade om Cricket och hur mycket han saknade henne efter skilsmässan. Han hjälpte till med små saker som hans mamma behövde hjälp med. Han lyssnade på ett sätt han inte hade gjort tidigare. Dessutom verkade det som att Leonard ville umgås med sin lillebror Donald. Och det var någonting som Leonards mamma Gloria aldrig hade trott skulle hända igen. Hon hade varit ledsen över att de två bröderna aldrig verkat komma varandra nära under uppväxten. Men nu var den spydige Leonard som brukade prata nedlåtande om sin bror borta. Det var inget tal om att brodern levde på bidrag längre. Eller inga hån för att han fortfarande bodde hemma. Den Leonard som kom på besök den här gången var vänlig mot alla. Efter några dagar var Leonard tvungen att åka. Han föreslog då att lillebror Donald skulle följa med honom norröver där han hade fått erbjudande om att vakta ett hus. Det var ett jobb som vore perfekt för Donald. Donald som var så pålitlig skulle klara av det här perfekt. Och dessutom skulle han få betalt för att bo i ett stort vackert hus. Både Gloria och Donald tyckte att det var en jättebra idé och Donald var överlycklig över att hans storebror Leonard äntligen tyckte att han var värd någonting. Donald hoppade in på passagerarsidan i Leonards bil och de for iväg tillsammans. Och det var det sista Donalds mamma och systrar någonsin såg honom. Om du tycker om seriemördarpodden så kan jag även rekommendera en annan podd som jag gör som heter Massmördarpodden. Den finns på podme.com och det är i princip en podd med liknande upplägg som den här. Men det handlar om massmord, alltså mördare som dödar 4 eller fler personer vid samma tillfälle. Seriemördarpodden finns på Facebook, gå gärna in och likea där. Tack till Trippnaha som gjort musiken och tack till just dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.